Varmt välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 31, tillsammans med Minna Fagerstedt. Välkommen.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är bra, det är bra. Ja. Kul att vara här.
Härligt. Hur har arbetsdagen sett ut hittills?
Idag har det varit en hel del möten i början på dagen här och fortsätter med möten senare också.
Kul, vi kommer in på vad du gör lite senare, just idag då. Men jag är lite så här nyfiken bara, hur inleder du en arbetsdag? Ser den likadan ut, alltså för din del privat?
Mm. Den har ju sett lite liksom annorlunda ut nu när jag bytte jobb till det här nya bolaget One Seven Publishing då i juni. Från att jag var på Warner Chappell på ett stort mediebolag och det såg ganska annorlunda ut då. Nu reser jag ganska mycket till Köpenhamn 2-3 dagar i veckan och 2-3 dagar i veckan är jag i Stockholm, så 50% ungefär.
Mm.
Så att den vardagen ser ju annorlunda ut så. Jag är ju fysiskt sett i Stockholm och i Köpenhamn och tidigare var jag mer i Stockholm. Så att,
just det.
På det sättet så ser den lite annorlunda ut. Men den ser nog, jag började nog komma in i lite rutiner också. Det har ju varit sommar och semestrar och så här.
Mm.
Emellan jag började 19 juni och sen jobbade jag några veckor och sen så var det 2 veckors semester och sen så. Nu är man tillbaka och i full gång igen och resten av musikbranschen också.
Mm. Det är ju lite avslaget på sommaren. Måste man ju
ja, det är säga. Absolut. Det är så även i Danmark faktiskt. Mm. Det är ganska så. Det är ju mycket liksom turnéer och spelningar och sådär, men det är ju inte så. Det är inte så mycket på liksom människor som jobbar, utan alla är ju på semester, så det är ganska lugnt på min front brukar det vara.
Det är svårt att få tag i människor.
Ja, men precis. Det är ju, musikbranschen lider väl i och för sig lite av att man alltid är online och alltid är på mejlen i och för sig. Men det är också svårare. Jag försöker nog, har alltid försökt få låtskrivarna att ha semester ungefär samtidigt som jag själv, så man kan liksom få faktiskt ha den här vilan under sommaren.
Just det. Men tillbaka till morgonrutinen. Har du någon morgonrutin?
Morgonrutinen är nog att jag vaknar och sen så brukar jag snusa lite grann. Och sen så brukar jag börja kolla mejlen faktiskt i sängen. Det kanske man inte ska göra. Det är inte alls så bra för sömn och sådär.
Men det är jätteintressant. En del gör ju inte alls det förrän de kommer till kontoret och en del gör det första som händer.
Nej, och det ser lite olika ut beroende på vilken också så här, hur processen ser ut fram till man kommer till jobbet, tycker jag, vilken årstid det är. Jag cyklar oftast på våren och sommaren och då blir ju inte att man kollar mejlen på vägen till jobbet. Men nej, annars om man åker tunnelbana så brukar jag göra det. Jag är oftast nyfiken på vad som har kommit in under natten. Så det är ingen sån här stress, tycker jag, moment. Utan det är mer att man är nyfiken på vad som har kommit in. Det är oftast från USA då kanske. Eller någon annan. Kanske något spännande som man har mejlat om dagen innan. Och så är man lite nyfiken på att se vad som har kommit in.
Mm.
Så det börjar min dag med och sen brukar jag gå upp och göra mig en smoothie och en kaffe.
Mm-hmm.
Ja.
Härligt, vad har du i smoothien?
Jag försöker göra en smoothie med allt som är nyttigt, för att sen vet jag att om jag inte får i mig så mycket nyttiga saker resten av dagen så har jag i alla fall ätit någonting bra på morgonen.
Bra start på dagen.
Så ja, allt grönt typ man kan tänka sig brukar jag försöka få in.
Mm. Jag känner igen mig i det där med mejlen. Alltså jag är otroligt nyfiken ibland också. Men det går lite i perioder. Ibland har jag varit ganska hård mot mig själv och satt att nej, men öppna inte mejlen först i alla fall och ät i frukost.
Mm.
Så att man får en egen tid på något sätt.
Mm.
Men ibland under vissa perioder då känns det som att då måste jag göra det. Det är det första jag behöver göra.
Mm.
Och bara öppna den och se att oj, det har kommit så här många mejl.
Mm.
Vad kan det vara? Och så kollar man det.
Och jag tycker känslan om man blir stressad av det då, eller om man tycker att det är kul. Och det vet man ju aldrig förrän man har öppnat mejlen. För det kan ju vara dåliga nyheter eller bra nyheter. Det är ju oftast, det pratade jag med en gammal kollega om på Warner mycket. Att en dag på jobbet är verkligen som en känslomässig berg-dalbana. Alltså, man har så många olika låtskrivare som det går. Man får bra och dåliga nyheter liksom flera gånger om dagen för olika personer. Så att man kan vara glad för någon och sen ser man jätteledsen för någon annans skull liksom, och det är verkligen, så det vet man inte innan man öppnar.
Nej.
Innan man öppnar mailboxen. Och jag försöker nog ha någon idé om det där också, att jag sätter upp liksom lite regler för mig själv att jag inte ska kolla mailen efter klockan 10 och så vidare. Men nej, det går inte så bra för mig.
Nej. Jag tänker på det här som du sa, känslomässig berg- och dalbana under dagen.
Mm.
Har du något sätt, har du hittat något sätt att hantera det? Eller tackla det på något sätt för din egen del?
Nej.
Eller arbeta inte. Mer utan du bara följer med i berg- och dalbana?
Ja, det blir ju så. Alltså, man försöker ju göra så mycket bra saker som möjligt och försöka få till så mycket bra möjligheter för låtskrivarna som möjligt. Och det är ju så. Det är ju livet. Liksom. Man får dåliga och bra besked liksom, från olika håll.
Mm.
Och man får en låt placerad på kanske en artist och sen nästa dag eller samma dag så får man ett negativt besked om en låt till en annan artist eller som inte kom med eller liksom som var sista låten falla ur från albumet. Eller så här. Så att det är... Nej, det är svårt att hantera det för jag i alla fall har någon tendens att bli, man blir ganska nära låtskrivarna rent liksom, personlighetsmässigt, man blir nästan som vänner. Mm. Det känns inte som att man jobbar liksom, när man ligger och smsar med någon på kvällen till exempel, utan det känns mer som att det är en vän som man försöker hjälpa och, på gott och ont säkert. Men då blir det ju också att man engageras väldigt känslomässigt i deras karriärer och då blir man ju väldigt... Då blir det oundvikligt att bli liksom glad eller ledsen för deras skull. Sätt. Och det är en stor del av ens liv liksom, att man försöker hjälpa dem framåt.
Du kommer ju, om man tittar på studier, så kommer du från Linnéuniversitetet.
Mm.
Och du gick den Music and Event Management.
Precis.
För några år sedan.
Jag gick ut 2011, så det måste väl bli 2009 till 2011.
Mm.
Ja.
Hur var det? Mm.
Det var jättespännande. Jag har ju, om man backar bandet lite längre tillbaka, har jag väl alltid vetat att jag vill hålla på med musik. Eller jag har hållit på med musik ganska mycket själv. Och sjunger och spelar gitarr och sådär. Gick musikgymnasium och alltid, på något sätt har alltid musiken alltid varit där. Och så var jag väl inne i den här fasen att jag hade gått på folkhögskola precis ett år och kände att såg väl lite ett vägskäl att ska jag själv liksom, hålla på med musik och bli artist och gå den vägen, eller ska jag stå liksom bakom branschen mer, som jag hade faktiskt kommit in lite på folkhögskolan och arrangerat mycket festivaler och spelningar och varit med och varit projektledare mer.
Mm.
Så då kom jag ganska naturligt in på det och sen sitter den här utbildningen och sen så var min familj så här, ska du inte ha universitetsutbildningen då? Det kanske är bra.
Mm.
Och då gjorde jag väl dem glada också i det.
Så det passade ihop både för din vision och för lite grann att det var en gedigen universitetsutbildning?
Ja, men precis. Jag stod lite i valet där efter folkhögskolan att ska jag gå Kulturamas vuxenutbildning på sång och utvecklas, och den var ganska dyr, och vad kommer det ge för någonting i förhållande till att gå den här utbildningen i Hultsfred och mer jobba bakom scenen liksom och utveckla artister och låtskrivare.
Mm. Lämnade du ditt egna låtskrivande då när du började studera?
Jag har aldrig skrivit låtar själv, men jag har alltid hållit på och sjungit och spelat. Okay. Men jag har aldrig skrivit musik på det sättet, har jag inte gjort.
Lämnade du det då, eller fortsatte du
med
det?
Jag har ju fortfarande det på någon slags hobbynivå. Jag sjunger på bröllop och dop och sådär ibland. Jag tycker att det är väldigt roligt att må bra av och sitta lite vid pianot ibland. Och också för att följa med i låtskrivarna, eller liksom för att hänga med i allt snack också. Med låtskrivarna så är det ganska skönt att ha dels lite koll. Jag pluggade ganska mycket Logic när jag gick på gymnasiet och försöker hänga med lite där i alla termer och hur det ser ut liksom. Och också ganska skönt att kunna, jag vet hur ett ackord är uppbyggt liksom, och man har de här grundkunskaperna i hur musiken är uppbyggd. Så det är ganska, jag försöker väl underhålla det också för mitt jobbs skull.
Mm. Du får bättre kommunikation och förståelse kanske för låtskrivarna.
Ja, men precis, om man kan prata, man pratar samma språk och man känner att man får någon slags respekt och liksom någon, ja, man får förståelse också.
Vad tar du med dig från tiden när du studerade?
Jag tyckte det var en väldigt bra utbildning. Och det var det som är i den här branschen, är att det bygger väldigt mycket på kontakter och relationer och att bygga och hålla i dem. Och att man fick, det kom ner personer från branschen som var aktiva liksom, och jobbade på skivbolag eller musikförlag. Eller... Så det var ju väldigt, en stor och viktig del för mig, kände jag. Och att man fick chans att vara med och göra såna här liksom skarpa case. Liksom. Till TEN jobbade vi en del med då. Med Erik Hassle som släppte Hurtful precis då.
Mm.
Den perioden. Och var med i ett street team då. Som gjorde lite grilla marknadsföring och så.
Mm.
Så det var spännande. Och det var väl det som någonstans betydde mycket. Att man hade liksom direkt kontakt med branschen.
Mm.
Som sen gjorde att man fick en praktik. Eller fick ett sommarjobb. Eller fick testa ett jobb i musikbranschen innan man gick ut.
Just det. Hur tog du tillvara på de här kontakterna, alltså under studierna? Var det så att ja, men branschmänniskorna kom ner då till Hultsfred och fick du den kontakten på en gång som du kunde liksom bygga vidare någon slags relation med den personen?
Ja, just där och då i föreläsningen så var det kanske lite svårt. Och alla ville ju fram och hälsa och liksom alla försökte ju... Någonstans så blev det lite intern konkurrens också i det där, för det var ju dels de här skarpa case från branschen och sen så var det ju Rookiefestivalen som anordnades varje år och så fick man också med Hultsfredsfestivalen då som nu är nedlagd, eller den riktiga versionen är väl nedlagd liksom, men så att det blev ju en del konkurrens på det sättet som man kunde känna av hos vissa, och vissa var väl ganska obrydda på det sättet. Men då var det ju olika positioner man kunde få på Rookiefestivalen till exempel. Man kunde vara festivalchef eller man kunde vara ansvarig för baren. Eller ja, lite olika uppgifter sådär. Så att men jag tyckte faktiskt att jag tog nog vara på det, kände jag.
Mm.
Såg det som chanser liksom. Sen så var man ju, det var ju ganska mycket... plugg också där också, så att man hann ju inte med hur mycket som helst, men man försökte väl så gott det gick.
Mm.
Så.
Om du hade gått den igen,
hade
du gjort någonting annorlunda, tagit tillvara på någonting på ett annorlunda sätt, nu när du ändå har jobbat i branschen och sett hur den fungerar, hade du gjort något annorlunda?
Jag hade nog det hade varit lite roligt, som jag kan se nu till exempel Musikmakarna, den låtskrivarutbildningen, de gör ju studiebesök hos musikförlag och skivbolag, och det hade kanske jag tyckt varit väldigt roligt om man hade fått jobba på sån utbildning, att åka liksom från Hultsfred i Stockholm och se alla de här var de sitter och hur de jobbar, och det var ganska få kvinnliga föreläsare kommer jag ihåg, vilket vi alla reagerade starkt på.
Mm.
Sen så hade man ju säkert kunnat ta för sig ännu mer liksom, och liksom varit mer involverad i och fått tagit för sig ännu mer av de skarpa casen och sådär. Men jag känner ingen besvikelse över att jag inte tog tag i någonting riktigt sådär.
Nej. Hade du innan du började studera några tydliga mål med vart du ville jobba eller vart du ville ta dig?
Nej, jag tror att jag var ganska nyfiken på branschen överlag och såg, jag kommer ihåg när jag skulle söka praktik, och jag började med någonstans i att allting verkade så himla roligt i den här branschen, och vad ska man välja bort? Så jag började nog med någonstans där i att försöka sålla bort då, där de ställena jag inte ville vara på något sätt.
Mm.
Så att jag mejlade ut väldigt brett någon, försökte pitcha in mig själv liksom, på de olika bolagen, och det var ju väldigt brett, det var ju management och skivbolag och förlag och ja, alla delar i branschen. Så blev det, jag tror lite det blev en slump liksom, att jag hamnade sen på Cosmos, var jag på min första praktik.
Okej.
Så det, eller den första, det var ju också den enda, så det var en praktikperiod.
Mm.
Så att det var nog mer att försöka se vad som inte verkade intressant snarare än vad jag ville. För allting verkade just där och då väldigt kul. Och man visste ganska lite också om de olika delarna.
Mm.
Men att allting verkade roligt.
Var det stor konkurrens mellan praktikplatserna från klassen då?
Det kändes ganska mycket som att man fick ju såklart stöttning i lite grann om man behövde i vart man kunde göra praktik. Men det var ganska mycket upp till en själv också att söka sig, vilket var, kan kanske vara svårt för vissa. Jag tyckte också att det var väldigt, det kändes ju som en omöjlig uppgift. Hur ska jag kunna få en praktikplats i den här branschen? Mm. Hur ska det gå till? Men det löste ju sig till slut.
Mm. Men, och då började du på Cosmos?
Precis.
Och gjorde praktiken där?
Mm.
Mm. Hur var det?
Ja, det var spännande. Och då, det kan jag ju lägga till det också innan. För jag var året, mitt andra år på sommaren där, så sökte, då var jag på, hade jag ett sommarjobb på EMI Publishing.
Mm.
Som var själv, liksom då skrev jag ett mejl till Andreas där som var försäljningschef och sa att det var, och då tänkte jag att det kanske är kul att prova på om det här är någonting för mig. Liksom, och andra året på utbildningen, men praktiken var sista terminen. Och då har man gått i 3 år och vet inte riktigt om det här är en bransch som man faktiskt vill vara i. Eller liksom, eller så. Så då kände jag att andra året på sommaren där så fick jag sommar. Och då var jag ju på EMI Publishing då. Och sen så skrev jag min C-uppsats också. Tillsammans med en tjej i klassen. Och sen så efter det, och precis, och då kände jag att med praktiken att det vore kul att testa skivbolagssidan och se någonting annat.
Mm.
Så då precis kom jag till Cosmos.
Då har du gjort förlagsbiten och skivbolagsbiten innan du ens var utexaminerad.
Mm.
Mm. Och hur var det då? Kände du att du liksom fick en bra bild kring de olika och att det var lättare att välja så att säga?
Ja, jag hade ju väldigt kul på EMI Publishing. Det var väldigt kul och jag fick vara med i ganska många olika delar, just i och med att jag kom in som praktikant, så får man ju, eller sommarjobb var det då. Men då fick man ju vara med, och var många som var på semester, så jag fick ju rycka in lite här och var. Liksom, både på synksidan och lägga upp lite videos för såna här reklamfilmer, musik i, och uppdatera den och fick bli lite ansvarig för ett system där med ett kontaktsystem. Och ja, det var lite av varje, men det var också väldigt, väldigt spännande att få inblick i hur de jobbade.
Mm.
Och praktiken var ju på Cosmos blev lite, den blev ganska så inriktad på, i och med att jag hade varit på förlagssidan på EMI sommaren innan, så de hade också en förlagsverksamhet och då blev det ganska naturligt att jag fick lite ansvar för det, för den förlagsverksamheten där, och fick också, det var då första gången jag nog fick upp ögonen för A&R-delen och kände att jag hade hittat en låtskrivare då som han tyckte var jättebra, och jag var jätteglad att han tyckte att det var bra och jag hade hittat någonting som föll i god jord där. Så det var väl första gången jag kände att det här med A&R och hitta låtskrivare och sätta ihop sessions, det verkar spännande.
Mm. Och då blev det nästan det.
Ja, precis. Vi gjorde faktiskt en låt ihop. Vi gjorde en remix på en låta på Cosmos som jag fick vara lite ansvarig för. Kent stöttade mig där och tyckte att det var roligt att jag liksom tog för mig. Sen hamnade ju Cosmos lite av i en situation där de var tvungna och göra sig av med ganska många människor just i den perioden jag var där. Så att jag vågade väl knappt fråga om jag insåg att men här kommer jag inte kunna fortsätta jobba.
Nej.
Eller det kommer inte finnas en öppning för mig här. Det blev det inte heller.
Nej. Hur kändes det? Hur tacklade du det? Liksom att shit, nu har jag gjort praktik och man kanske hade någon slags förväntning att det skulle leda till,
absolut,
något jobb.
Ja, precis.
Blev det som att börja om på nytt?
Jo, men jag kände väl mig ganska panikslagen över det, just i och med att det här var sista terminen på de här 3 åren. Och hur ska man lyckas få ett jobb i den här branschen där det bara handlar om relationer på något sätt? Och hur, ja, då hade jag ju haft en del kontakt med Adis och Henke på TEN och gjort det här street team. Varit med i det med Erik Hassle då i första året var det. Så de kände jag lite grann. Och så kände jag ju Cosmos lite grann och de på EMI Publishing. Men de hade inte möjlighet att ha mig kvar någon längre tid än efter C-uppsatsen där. Så det kändes lite klurigt. Men då började jag ju också att skicka ut sådana här ansökningar typ. Fast liksom, hej, ni borde anställa mig. Pitcha in mig själv på olika. Så då var jag både på, jag var på intervju på för Emil faktiskt
på Blixten.
På Blixten, precis. Ja. Och sökte mig på till management och också till, som där jag hamnade sen, Music Super Circus, som är music supervisor. Där jag sen jobbade bara en projektanställning i några månader.
Och vad ledde det sen in till?
Ja, sen så skickade jag in en liknande liksom pitch-ansökan som man får göra, känns som. För det läggs ju aldrig ut några tjänster i musikbranschen om att det söks folk, utan det, allting handlar ju om relationer på något sätt. Och då skickade jag in ett brev till, ja, ett mejl och ett personligt brev till Warner Chappell. Och då fick jag det här klassiska att ja, men vi behöver ingen nu, men vi sparar ditt CV för framtiden. Och sen hörde ju de av sig något år efter att jag hade skickat det. Så att ja, men nu har vi en tjänst, en öppning här. Och vi har fått lite rekommendationer från olika håll och sådär. Att du verkar bra. Och sen så fick jag komma på intervju.
All right, och så fick du jobbet?
Ja.
Var det som A&R då?
Ja, det, då var direkt. Det faktiskt en, då 2012 när jag blev anställd. Då var det en delad tjänst. Så var, för de hade precis också då gått igenom en liten omorganisering och gjort sig av med lite folk. Så att då var det ett, det var en mix av synk och A&R då, som var 50% vardera då.
Och vad innebar den tjänsten, om du så här bryter ner den till mer detaljer? A&R till exempel.
Då innebar det ganska mycket att det var jag då och sen så Julius Petersson som jobbade på A&R-avdelningen då. Och då innebar det mycket att hitta, liksom, hitta nya låtskrivare och också utveckla de som redan fanns signade till Warner Chappell och försöka se vilka möjligheter man kunde hitta där. Nu, då hade ju inte jag det största kontaktnätet när det kom till andra låtskrivare. Och, så det var ju väldigt mycket läroprocess i början. Lära mig mycket av Julius såklart och Lars Karlsson och Per som var ekonomichef och sådär. Så jag gjorde jag ju mina första signingar och sen så rullade det på.
Ja. Och just den biten då, vad är viktigt att tänka på om man jobbar som A&R? Oavsett om det är ett skivbolag eller ett förlag. Mm. Vad är viktigt att tänka på i den rollen?
Ja, det är en svår fråga. Och man gör ju säkert massa fel hela tiden. Men, ja, men som jag alltid har jobbat och har velat jobba var ju någonstans, och som vi jobbade då, är att vi signade ganska få låtskrivare och artister och försökte verkligen ta hand om dem och ge dem tid och försöka, ja, verkligen försöka breaka det som vi signade. Och det var väl det som, det var väl både på gott och ont. Man måste ju också signa en del saker för att allting lyckas ju inte. Så att det är en balansgång hela tiden. Men jag tror vi, både jag och Julius, tyckte väl att det var det på det sättet var det roligast att jobba. Att inte ta in hur många låtskrivare som helst som man inte hade tid med. Och sen så får man se vad som hoppas på det bästa på något sätt. Så det skulle jag säga. Men det är en kombination av det som är viktigt. Kanske för just det företaget och vilken profil man har. Som Warner hade då. Och hur man tycker det är roligast att jobba själv. Alla är ju väldigt olika där. Hur man vill jobba. Men då det var en del av jobbet.
Ja. Och då innebar det ju att du signade, som sagt, du hittade låtskrivare och signade. Hur hittade du dem? Alltså, hur gick arbetet till? Var du ute och scoutade eller var det mycket kontakter? Eller?
Det känns ju mycket, om man ser tillbaka på saker som man har hittat och sådär, så känns det väldigt mycket som att det hela tiden är en slump, att man råkade springa på någonting. Och det handlar ju, det kan ju vara att man hittar någonting på nätet eller man ser någonting ute, ser något gig eller man hör, man får en rekommendation från någon annan manager man jobbar med någon annan akt till exempel, eller någon annan i branschen som rekommenderar någonting, ja, eller att man får ett mejl eller en demo skickad till sig. Det finns ju, det känns som det finns typ lika många vägar som låtskrivare nästan i hur man tar nya talanger att jobba med faktiskt.
Och som du sa att det kändes som en slump, men om man tittar på det så har du ju ändå liksom alla tentakler ute och du ser, du vill ju fånga upp dem så att du ser liksom möjligheterna för att, ja, men går jag på det här gigget så skulle det kunna liksom finnas låtskrivare där som jag träffar eller och så vidare.
Ja, och ibland var ju mina låtskrivare de som redan var signade på en Chappell eller de som jag precis hade börjat jobba med då, också de bästa A&R:erna. Det var ju kompisar till dem som också kanske hade gått på Rytmus eller på någon annan musikskola eller någon som satt i samma studio som den personen eller som man hittade personer på via, via dem också.
Ja.
Så de var ju extremt bra A&R:er för en själv också.
Och om du skulle tipsa någon låtskrivare där ute, det bästa sättet att kontakta en A&R som, alltså utifrån din erfarenhet då, om man skulle kontakta dig och pitcha in sig själv, hur skulle man gjort då?
Då skulle jag nog vilja ha ett mail, tror jag, med 3-4 MP3-er kanske. 3 är väl max ungefär. Men det skulle jag vilja ha, och sen så en liten, kanske bara en liten kort text om att liksom en presentation, är man producent eller topliner eller är man artist eller vad har man för visioner liksom, och hur vill man arbeta, men ändå ganska kort, och sen så får man lyssna och se vad man, om det lyckas övertyga på något sätt, och sen så tar jag gärna ett möte då och ser om man kan komma vidare.
Skulle det höja ens förväntningar eller ens chanser rättare sagt att ha ett jättesnyggt utformat presskit kopplat till sig själv som låtskrivare?
Nej.
Inte.
Snarare tvärtom.
Ja.
För du skulle... sån här electronic, vad heter det? Electronic
EPK.
EP precis.
Ja.
Nej, det känns inte alls som att det ökar några chanser alls faktiskt, utan alltså allting kommer ju ner till musiken.
Mm.
Sen så spelar det ingen roll om jag får ett mejl där det inte står någonting och 3 extremt bra låtar, så kommer jag söka upp den här personen liksom. Så att det handlar ju egentligen främst om musiken och på vilket sätt man vill jobba. Sen så handlar det ju om massa andra parametrar också, om det är det en artist, vad finns det för team runt omkring, vad har den här personen för inställning, är det en person som man gillar att vara med, umgås med och spendera tid med, eller är det en person som man har en jättejobbig attityd som man kanske kommer ta massa energi och så vidare. Så sen är det ju massa andra parametrar, men först skulle jag säga att det handlar om musiken. Och framförallt när man också är på förlagssidan, så det visuella absolut till viss del, men det handlar ju, kärnan är ju musiken och låtskrivandet i grund och botten, så att det blir väldigt sekundärt i det första mejlet skulle jag säga.
Kvalitet på själva låtarna då, om man tittar på det, om du skulle ha en demo kontra en jättebra producerad och mastrad singel.
Ja, där tycker jag nästan att det är låtskrivarna kan ju slå lite knut på sig själva ibland för att man är lite rädd för att skicka för tidiga demos. Sen så vet jag också av erfarenhet att det kan ju också vara så, när man har halva idén i huvudet och halva i datorn, så kan det ju vara svårt att presentera en idé utifrån att man vet hur någonstans hur det ska låta, och det låter inte så nu, men det hände ju då, det var väldigt olika. Vissa låtskrivare som jag jobbade med på en Chappell var helt bekväma med att skicka liksom vocal memos liksom, såna från röst memos, och vissa var jätteängsliga och ville helst skicka färdiga mastrade precis versioner. Och någonstans så blir det ju svårt i den, om man ska ge någon slags feedback, så är det ju ganska svårt att komma in och ge feedback när det är en färdig mastrad version. Då har man ju verkligen, då försöker man verkligen formulera sig väldigt balanserat, och då finns det kanske inte så mycket chans till att göra någon ändring, för då är ju hela låten färdig. Och då kanske man, jag tänker om man skickar en mastrad version, kanske man inte heller vill ha den feedbacken.
Precis.
För då är det ju redan klart. Så att det är lite, man kan ju utnyttja på något sätt en A&R på olika sätt också som låtskrivare, hur man på vilket sätt man skickar låtar och när i processen. Men det där är ju hela tiden en dialog man måste ha, tänker jag, med låtskrivaren också, så att det blir, för det är viktigt för mig att jag känner att jag kan ge någon feedback i tidigt stadie om jag tycker att det håller på att gå åt fel håll eller det, ja, beroende på vad planen är såklart. Men,
mm. Men om man säger så här då, om du skulle motta två mail med bifogade filer, precis likadana. Den ena har formulerat sig, hej, det här är mina låtar, lyssna. Ja. Och den andra har formulerat sig, hej, jag träffade en kontakt till dig, jag fick din mail via den här och den här.
Mm.
Lyssna gärna och återkom med feedback.
Mm.
Vilken har störst sannolikhet att bli öppnad först? Eller lyssnad på först?
Alltså jag försökte någonstans alltid, jag lyssnade faktiskt alltid på alla demos jag fick in.
Mm.
Det hade jag som ambition. Eller det gör jag fortfarande. Och det är för att man vet ju aldrig när det kommer in en demo som är fantastisk. Och när det är ju väldigt mycket saker såklart som kommer in som inte låter speciellt bra. Men det är ju ibland så kommer det in guldkorn som man inte vill missa.
Mm.
Och så att, nej, jag vet inte om det har så mycket med det att göra. Jag försökte nog mest, eller jag liksom lyssnade först, om jag fick ett mejl med MP3 så försökte jag lyssna igenom snabbt och sen så läste jag väl kanske mejlet bland efteråt om jag tyckte att det var intressant. Men man försöker mer bilda sin uppfattning snabbt om det är någonting man ska ägna tid, alltså lägga någon mer tid på.
Mm.
Eller, tror jag.
Mm. Och vad tar du med dig från tiden på Warner?
Ja, mycket. Väldigt mycket kunskap. Det var ju liksom mina första år i förlagsvärlden. Liksom mitt första riktiga jobb, får jag ändå säga, i musikbranschen. Så att, väldigt mycket. Jag har lärt mig extremt mycket av både Julie som jag jobbade med och Lars Karlsson som är vd där. Och alla andra på bolaget också på olika sätt. Och det är ju en stor major-värld liksom, som man har varit i 5 år. Och det är ju, de hade ju kontor i alla länder i hela världen. Så det är ju extremt stort nätverk och alla stöttade och hjälpte varandra på olika sätt. Och i vissa fall funkade det bättre än andra. Och nu gör jag någonting helt annat. Så det är ju väldigt stor skillnad. Men jag har lärt mig väldigt mycket av hela det stora systemet på något sätt.
Mm. Och för du var där fram tills nu innan sommaren bara?
Precis, jag slutade där i maj och började mitt nya jobb i juni. Precis. Ja,
då går vi väl in på det tycker jag, det nya, det spännande.
Det spännande nya.
Som heter vad då?
Det heter One Seven Publishing, det är nya förlaget. Det är en nystartad gren under DiscoX som är ett skivbolag. Ett av Danmarks största indiebolag i Danmark. Så de bestämde sig då för att starta. Och det här har varit en process ganska länge. Vi höll på att prata om det här, vad var det, i december någon gång förra året började vi prata om det. Och sen så har det varit en process.
Och hur började ni prata om det? Hur kontaktade de dig då?
Det var nog på Facebook faktiskt.
Okej.
Okay. Så blev vi kontaktad. Klassiskt.
Ja.
Men och så började vi diskutera fram och tillbaka om det här upplägget då, och vi pratade om, de är ju baserade i Köpenhamn och jag i Stockholm. Och hur kunde vi få det här att fungera? Och så kom vi fram till att 50% ungefär i båda städerna kan vara en bra lösning, för att det är ju naturligt också. Jag har ju mitt nätverk, det största delen av mitt nätverk är ju här. När det kommer till låtskrivare och hitta nya talanger. Så att det är ju viktigt ändå att hålla kvar vid det.
Mm.
Och sen så har vi också, de är co-owned med Sony.
Mm.
Där har vi också två studier som vi kan utnyttja till exempel i Stockholm. Och vi såg att man kan få väldigt mycket att hända i Stockholm, Malmö. För där har jag min första låtskrivare. Och sen så i Köpenhamn också, där vi också har studios gick på kontoret där.
Mm.
Så vi började väl utforma den här idén om hur man skulle kunna göra det. Och sen så finslipade vi på den ganska länge.
Mm.
Tills vi kom fram till att vi skulle köra i juni.
Mm. Och då sjösatte ni hela projektet och företaget?
Ja, precis.
Ha. Så tanken är att du ska vara med och driva upp det här? Helt
ja,
enkelt.
Precis. Mm. Exakt.
Som general manager,
ja, precis.
Är titeln.
Precis. Och det kan ju låta lite okreativt kanske. Men det jag gör i princip är ungefär, jag gör ungefär samma sak som jag gjorde på One Chapel. Det handlar om att hitta nya låtskrivare och artister då.
Mm. Spännande.
Att, ja, det känns väldigt spännande. Ja. Jättekul. Och väldigt utvecklande att få liksom prova sina det man har lärt sig på något sätt i praktiken. Jag har alltid, man har ju varit stöttad av ett väldigt stort bolag liksom på något sätt, och nu är man lite mer
on your own.
Precis, lite så. Mm.
Vad ser du fram emot mest nu då? Tiden framöver. Det är ju nystartat och ni har börjat signa och sådär.
Ja, men precis. Ja.
Vad är du nyfiken på framöver?
Jag tycker det känns jättespännande såklart med min nya första signing som är från Malmö då. Albin Larsson heter han. Är 23 år och producent. Känns superspännande. Och vi har gjort en veckas session i Köpenhamn med olika artister och låtskrivare där, och nu har vi precis varit i Stockholm och gjort en veckas session här på MFG Studios. Sony har två rum då, så vi har kunnat vara där. Så det ser jag ju fram emot jättemycket. Vi kommer åka till LA här i oktober och ta möten och boka en del sessions och så för Albin och utveckla honom, och han är fortfarande väldigt ung och hungrig och sådär.
Mm.
Så det ska bli superspännande att se vart det leder någonstans.
Ja.
Så det ser jag väldigt mycket framåt.
Det låter som det. Och jag tänker så här, vissa nystartade förlag kan ju ha den ambitionen att endast signa ett fåtal och hålla sig på en ganska låg nivå.
Mm.
Men du har ju faktiskt nämnt World Domination.
Ja, fast det är lite, ja, precis. Det är, fast det kanske är lite, det är absolut det visionen är, och det är ju det vi drivs av och kommer göra.
Ja.
Men vi har ju också som vision att vi kommer jobba ganska exklusivt med ett få antal låtskrivare.
Mm.
Men mer World Domination är tänket att vi ska ta över världen med de låtskrivarna.
Exakt.
Så det är ju det som är, om man nu ska säga någonting om liksom vision och strategin, är ju att jobba med låtskrivare och artister som har internationell potential.
Mm.
Vi kommer kanske inte jobba så mycket med låtskrivare som kanske bara skriver på danska eller bara på svenska, utan mer som har ett internationellt fokus och potential.
Mm.
Så det, men vi ska ta över världen, tänker jag, med de vi jobbar med.
Ja, precis. Men inte i antalet signingar, nej, utan med de ni signar.
Ja, och vi kommer hålla det ganska exklusivt och litet liksom i tanken.
Mm.
I alla fall till en början får vi se.
Mm. Spännande. Så nu är det fokus på Albin då?
Väldigt fokus. Så har jag en låtskrivare till som jag snart kan prata om.
Ja, jag tänkte precis fråga. Kan du inte avslöja någonting mer?
Det är nästan klart, så jag kan inte riktigt.
Kan du hinta om det? Nej, jag ska inte.
Det är en väldigt duktig kvinnlig artist och topliner, kan jag säga.
Mm. Sjukt spännande. Då ska vi hålla ögonen på det. Om vi går in lite grann på vad du tycker om branschen bara sådär.
Mm.
Nu har du varit i förlagsbranschen ett tag och sett lite olika bitar och samarbetat med många andra, antar jag. Och tycker du att musikbranschen idag känns välmående?
Ja, men det tycker jag på något sätt. Sen så blir det ju att man alltid har kontakt. Jag har ju i min position ganska mycket kontakt med andra A&R, både på skivbolag och förvisso management också, men på de andra förlagen.
Mm.
Så det är ju främst de positionerna och rollerna som jag träffar och som man ser hur deras jobb fungerar.
Mm.
Så. Och det finns väl alltid jag tycker ju alltid att den här branschen kanske varit lite outbildad. Och det tycker jag fortfarande inte det.
Mm.
Vi har mycket att lära från andra branscher av hur, när det kommer till personalpolitik och hur man, det finns mycket som vi kan lära oss av andra stora bolag. Och det har ju väl också med att göra att det är en bransch som bygger på relationer och man anställer vänner och familj till kanske, och liksom att det blir på det sättet en bransch som kan behöva utbildas lite mer, speciellt när det kommer till chefer och VDs, tycker jag.
Ja. Och om man tittar på låtskrivarnas möjligheter nu, det känns ju som att det finns otroligt mycket. Så det finns otroligt mycket samarbeten, det finns otroligt mycket artister där ute, det finns otroligt mycket synk, det finns väldigt, väldigt mycket möjligheter.
Massa studios också, det byggs extremt mycket studios i Stockholm just nu.
Det också.
Det är väldigt spännande.
Och det måste ju du i din roll se som någonting positivt.
Mm.
För att det underlättar hos dina signingar med dina artister.
Ja, men visst.
I och med den visionen ni har.
Mm. Jo, men så är det ju absolut. Och sen så känner ju jag att på något sätt så måste man ju bevisa sig igen. Liksom, på det, nu sitter inte jag med Warner Chappell-hatten på mig längre och har hela det varumärket i bakgrunden. Utan nu är jag på ett mindre bolag och man får liksom på något sätt bevisa sig igen att det här är det här förlaget, det här står vi för, och de låtskrivarna jag jobbar med, försöka få dem att breaka såklart och försöka sätta företaget på kartan på det sättet.
Mm.
Men det finns ju alla möjligheter, så är det ju. Det finns ju extremt, man kan ju göra vad man vill. Så att det är ju jättespännande, och det är Musikmakarna är ju en fantastisk utbildning som verkligen har fått jättemycket framgångar, och de är extremt duktiga och de gör verkligen någonting bra där uppe. Mm. Så att, det finns ju verkligen låtskrivare åt alla. Det är bara att hitta dem.
Det är ju bara att ta tillvara på dem också.
Absolut, verkligen.
Och att vi behöver bli bra på det.
Verkligen, absolut. Det tror jag.
Och om man ser till vad, om du får önska dig helt fritt, vad vill du liksom att branschen ska bli bättre på? Du var inne lite på det där med outbildad.
Ja, men den kan jag se, absolut. Att man hade kunnat, och jag vet inte om det är att alla vds och chefer ska liksom sätta sig med andra vds från andra kanske branscher och liksom, jag vet inte hur det ska gå till, men Det är en sak som jag har tänkt på under min tid i branschen.
Mm.
Och sen skrev jag också min C-uppsats om det här med rollerna. Både den kreativa sidan och den administrativa sidan. Och att det är så skevt mellan män och kvinnor, hur positionerna ser ut. Att man verkligen, på A&R-sidan så är det extremt få kvinnor, och på den administrativa sidan så är det väldigt mycket kvinnor.
Mm.
Så att rent generellt, om man ser till musikbranschen, så är det säkert 50-50. Men vart man är någonstans, alltså den kreativa sidan har ju verkligen inte alls många kvinnor.
Nej.
På det sättet. Så, att,
nej.
Så det är ju såklart en sak som man verkligen vill ska förändras också.
Mm. Bra. Avslutningsvis då, om du får ge tips till personer som är kreativa själar, som är låtskrivare. Vad skulle du ge för tips som de vill bli signade eller bli framgångsrika låtskrivare?
Mm.
Vad ska man göra?
Ja, men jag tror att det är viktigt att, alltså, för det finns ju, branschen är ju ganska, den är ju väldigt mycket baserad i Stockholm, och det märker jag nu när jag har en låtskrivare i Malmö till exempel, och hans alla vänner och klasskompisar som han har pluggat med tidigare, att de har lite svårt att veta vart de ska vända sig. Och så ser det ju såklart ut i typ hela resten av Sverige också. Vart ska man vända sig någonstans? Och det är ju viktigt att man plockar upp de här talangerna som sitter runt om i Sverige och inte vet vart de ska vända sig. Så att mejla eller ring. Eller, det är faktiskt så.
Mm.
Och jag förstår att det kan vara svårt när man inte vet vad man ska vända sig, och det känns kanske inte helt naturligt, men det finns ju inget annat sätt på något sätt än att höra av sig.
Nej. Men det behöver inte betyda att man behöver befinna sig i Stockholm, men att man riktar sig till Stockholm.
Ja, men precis. Alltså, branschen är ju nästan, tidigare så fanns det ju en musikbransch i Göteborg. Det finns inte så mycket kvar av den, och i Malmö finns det ett förlag som jag känner till, och och det här managementet då som Albin har, och absolut det finns några managers till, men det är väldigt begränsat. Och alla de stora bolagen sitter ju här. Sen måste man ju inte signa med ett stort bolag. Det är också en, man kan ju komma jättelångt då med bara ett litet management i Malmö till exempel. Bara. Och, så det beror ju helt på vad man vill och vad man har för visioner. Bara för att någon säger att man borde signa till Universal eller till Sony eller, så är det inte säkert att det är det man, som är ens största dröm. Och det kan man ju inte heller... Man kan ju bara vara en förlängd arm och förstärka den personens dröm på något sätt som man jobbar med. Man kan ju aldrig övertala någon till något.
Nej.
Utan det handlar ju om att vilja samma sak och förstå den man jobbar med. Framförallt. Så det beror ju lite på vad man har för vision också, vart man vill någonstans.
Precis, så att egentligen förstärka visionen och specificera ner drömmen.
Ja,
så att precis. Man har det också.
Ja, verkligen så tydligt som möjligt så man vet, okej, kan det här vara något för mig eller inte? Är det något vi ska lägga tid på att göra ihop? Eller? Men att folk hör av sig, och det är Spin-Up till exempel, är väl ett väldigt lätt sätt att lägga upp sin musik på till exempel. Och det finns ju fler sådana tjänster som där man lättare kan bli liksom upplockad. Så att fler sådana tjänster tycker jag borde komma ut också, så man, det blir lättare för låtskrivartister där ute.
Bra tips.
Bra.
Jättebra. Ska vi säga så?
Ja, men det, ja, det gör vi.
Det tycker jag. Jag tycker att vi säger stort tack till dig att du kom förbi och pratade lite.
Tack så mycket själv.
Vart bär du om nu?
Nu ska jag nästa träffa möte. En låtskrivare. En hemlig låtskrivare.
Oh, är det samma som du nämnde mitt i det? Nej. Okay, det är en ny potentiell, den tredje. All right. Spännande. Lycka till.
Tack så mycket.